Det är tisdagen den 28 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Nu har regeringen presenterat sin plan för landets infrastruktur de närmaste 12 åren. Och som vanligt när det gäller infrastruktur handlar det om jättemycket pengar. Smått svindlande, 1171 miljarder kronor ska investeras och reinvesteras fram till 2037. Vad ska man då tycka om detta? Vad är det man bestämt sig för att satsa på? Hur går det till när vi gemensamt bestämmer hur och var och på vilket sätt nya vägar och järnvägar ska komma på plats? Och är dagens sätt att planera, organisera, finansiera och genomföra det bästa tänkbara? Blir det dags alltså att diskutera infrastruktur i podden igen? Och för att grotta vidare i de här frågorna så har jag med mig två gäster. Nämligen Nils Pohl som arbetar med transport- och infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv och som tidigare är politisk sakkunnig på Regeringskansliet. Varmt välkommen hit Nils!
Tack så mycket Andreas!
Och så är jag med mig Claes Norgren som varit regeringens särskilda utredare när det gäller former för organisering och genomförande av statlig transportinfrastruktur. Varmt välkommen du också Claes!
Tack!
Ja, vi ska börja med det här som jag sa, mycket pengar. 1171 miljarder, motsvarar ungefär en femtedel av landets BNP på ett år. Och det är dessutom en summa som växer även i fasta priser från plan till plan. Nils, varför är infrastruktur så dyrt och framförallt, varför blir det hela tiden dyrare?
Ja, men det är en bra fråga. Först, varför det blir dyrare? Ja, det är mer komplicerat att bygga infrastruktur idag än vad det var när vi till exempel byggde stambanorna för mer än 100 år sedan. Du har en annorlunda tillståndsprocess, du har andra krav på teknik och miljö till exempel. Och sammantaget driver det här upp en del av byggkostnaderna på samma sätt som en del andra saker blir dyrare att bygga, inte bara transportinfrastruktur. Mm. Och sen ska jag också säga att vi lägger ju mycket pengar. Den här planen är ju större än föregående, mer än 20% större. Men det innebär ju också att vi bygger mer infrastruktur och vi också mer underhåll. Alltså att budgeten tenderar att öka.
Ja, men tänk dig, stambanorna var ju ändå på 1800-talet, tidigt 1900-tal. Det känns som det har ökat bara de senaste decennierna också. Har det det?
Jo, men det har det. Exakt hur mycket vågar jag inte säga, Andreas. Men bilden är väl att på samma sätt som det även dyrare att bygga bostäder till exempel, så har även infrastrukturkostnaderna gått upp.
Vi släpper in Claes. Vad är det som hela tiden gör att det är så dyrt och bara blir dyrare och dyrare?
Om man börjar med att det är så dyrt, så tror jag att man ska ha med i den breda bilden våra transportbehov. Vi behöver bygga en ny tunnelbana i Stockholm. Vi behöver ha bättre förbindelser i Öresund. Våra transportbehov är helt annorlunda. Vi behöver en dyrare, så att säga, transport och en bättre infrastruktur. Och det är klart att det kostar pengar. Sen är det ju ett element, tror jag, i det här också som har att göra med konkurrens. Vi ser ju att skillnaden mellan konsumentpriser och anläggningsprisindex, det vill säga vad det kostar att göra infrastruktur, det är en stor skillnad där. Så att skulle man få ner konkurrensen, eller upp konkurrensen, förlåt, så tror jag att det kan bidra till att hålla saker lite i schack. Och sen finns det ju naturligtvis frågan om management, fördyringar i enskilda projekt. Det ska inte glömmas bort.
Vi ska komma in på det. Men som du säger, när vi pratar inflation talar vi ofta KPI då, alltså konsumentpriser. Det är ju vad mjölken kostar på ICA. Mm. När det gäller att bygga infrastruktur finns ett annat index och det sticker iväg snabbare helt enkelt.
Ja, och jag menar, om man tittar på skattebaserna, det är intäkterna i staten som du får in för att finansiera, så styrs ju de mer av KPI så att säga.
Mm. En annan sådan ganska allmän fråga. Jag tror de flesta lyssnarna har hört talas om att vi har en skuld när det gäller infrastrukturen. Att vi har varit slarviga med att bygga nytt och slarviga med att laga det vi har haft i det förflutna. Ja, är det sant? Har vi en skuld? Och varför har vi i så fall det? Varför har vi så att säga slarvat med det? Claes, vill du börja?
Jag skulle vilja sätta på mig min gamla riksrevisionshatt. Jag tror en del av det här är bristande ansvarsutkrävande. Det är ett lättsinne som har präglat när man hushållar med statens resurser. Det behövs en kapital uppföljning i staten där man tittar på infrastrukturen och sköter den väl. Det är en del av att hushålla med resurser. Det har brustit under lång tid. Ansvarsutkrävandet av detta har varit för svagt. Och sen så tror jag att man är präglad av sin samtid och de strukturer som finns kring staten och finanser. Så att det tror jag finns ett bristande förståelse hur man sköter kapitalet i ett land.
Och när vi pratar om kapitalet, kapitalstocken, då är det helt enkelt de anläggningar man har. De ska man vårda och ta vara på. Det är alltså god hushållning helt enkelt.
Absolut. Jag träffade vd:n på Öresundsbron. Han visade på utgifterna om 35 år för underhåll det året på Öresundsbron. Den uppföljningen i staten finns inte.
Vad är din bild, Nils, det här med att det finns en skuld? Ja, gör det och hur länge har vi haft den och vad beror den i så fall på?
Vi har en skuld, en underhållsskuld. Eftersatt underhåll kan man prata om, det vill säga att vi har en anläggning som har fallit under underhållsträcket, så att säga. Den är sämre skick än vad den skulle vara och dessutom så har den inte underhållits i tid så att den har blivit ännu sämre. Varför? Jag har en bra fråga. Claes är väl inne på ansvarsutkrävande. Som jag ser det så ser vi att den stack iväg en del på 90-talet under budgetsaneringen.
Då prioriterar vi helt enkelt inte det, för vi hade så mycket annat att tänka på, eller?
När vi drog ner allmänt på många offentliga utgifter under den tiden, inklusive infrastruktur. Och sen då kan man säga, om man kollar på de senaste infrastrukturplanerna som har kommit, så kan man säga att man har prioriterat nya investeringar före underhåll. Det vill säga man har prioriterat att bygga nytt, vilket kan vara spännande naturligtvis. Då får man utlova någonting som ska komma skall också. För jag delar inte helt tiden på att vi inte har känt till det, för att vi har haft vetskap i alla fall, säga i ungefär 10 år har vi nog haft ganska bra vetskap om att det behövs mer pengar till underhåll. Det har Trafikverket varnat för tidigare också. Men politiken har valt att inte skjuta till de pengarna för att helt enkelt lägga dem på någonting annat.
Okej. Regeringen, när de presenterar den här planen, de visar lite bilder och visar att nu minsann byggs det, eller fixas det mycket, mycket mer. De talar om antalet växlar som lagas per år. De visade kartor över olika vägar och så vidare. Är vi på gång att så att säga äta upp den här skulden nu? Vad ser du, Claes?
Jag tror att det är en väldigt tydlig prioritering och det får man hoppas att det ger goda resultat.
Jag håller med. Då går man tillbaka till faktiskt vad Ulf Kristersson som sa det i den första regeringsförklaringen 2022, så nämnde han underhåll just. Det är mig vetligen den första gången jag har hört i en regeringsförklaring. Och sen har man har skjutit till vägunderhållspengar i princip nästan varje budget sedan dess. Och det innebär ju också att med den satsningen som nu har en nationell plan, vilket väldigt många organisationer har kämpat för runt om i landet ska jag säga, så innebär det att vi kommer att vara kapp till 2037.
Jag ska säga att du var ju politisk sakkunnig och det var ju för den nuvarande regeringen ska sägas också. Så
korrekt.
Att jag har det transparent. Jag tycker ändå lite märkligt för att efter, vi drog ner under 90-talet, men efter 90-talskrisen har ju väldigt, väldigt mycket blivit bättre i Sverige. Se på våra löner har ju stigit enormt, vi har ju utvecklat väldigt, väldigt mycket i samhället. Men vi har inte, det verkar inte som vi helt enkelt har prioriterat infrastrukturen under 00, 10 och 10-talen. Varför inte egentligen? Har ni någon funderat på det? Men vill säga det. Ja, Nils.
Men ska säga både ja och nej, för man kan alltid säga att vi har stora investeringsbehov. Samtidigt har vi ju haft ökade infrastrukturbudgetar. Jag tror att vi pratade om förra gången jag var gästade i din podd, Andreas, att det har väl ökat sig 4 raka infrastrukturpropositioner och liknande.
Mm. Okej, okay, men ändå inte tillräckligt känns det som.
Men listan på tänkbara projekt kommer ju alltid vara längre. Eller så att säga, jämfört med den budget som tilldelas.
Jo. Men nu talar vi ju ändå om att underhålla den apparat vi hade. Liksom.
Jo, men så är det. Det är ju ett politiskt misslyckande som jag ser det. Mm. Att vi har tillåtit det att förfalla.
Vad säger du, Claes? Kan det vara så att man kanske är mer förtjust att bygga nytt än att tänka på det man har?
Ja, det är alldeles uppenbart. Och en del av det här på bristande kunskapen och förståelsen har ju varit också bristande kunskapen om själva infrastrukturen. Jag var med på Riksrevisionen och granskade hur det var på Vägverket och Banverket. Vad man kände till om själva banstrukturen och vägstrukturen. Och vi har ju investerat alldeles för lite i kunskap och kompetens på det här området. Sen är det ju så att jag tror att man måste sköta långsiktiga investeringar och kapitalstocken på ett mer fokuserat och medvetet sätt och göra en annan form av över tiden prioriteringar än man har lyckats med tidigare när man väger alla pengar mot varandra i samma budget. Jag tror man måste för att göra det här effektivt kunna prioritera och också kunna prioritera sånt som du är inne på, underhåll över tiden.
Mm. Nils, du vill säga något?
Nej, men jag instämmer mycket i det Claes säger och det är ju lite lustigt att vi har haft ökade infrastrukturbudget där och ändå haft underskulden har också ökat så att säga. Det hänger inte ihop, det tyder på att vi har prioriterat fel.
Mm. Hörrni, vi ska prata lite om den här planen då. Det var ju, Trafikverket föreslog ju den i höstas. Då var bland annat Nils här och pratade om den. Nu har då regeringen fattat sitt beslut. Bara repetition, ska du ta det lite Nils. Hur går det egentligen till när, vilken väg är det som alla de här projekten tar innan de väl liksom klubbas av regeringen? Hur brukar det se ut?
Bra fråga. Och vi var inne på det förra gången här också, Andreas, att vi har ju 12-åriga nationella planer i Sverige. Den här sträcker sig från 2026 till 2037. Och en gång på mandatperiod så reviderar man och framskjuter planen 4 år, kan man säga. Så det är en slags kontrollstation där varje regering kan välja att prioritera om. Men före dess, alltså när ett projekt kommer in i nationell plan, då är det egentligen det första politiska beslutet om att det här eventuellt ska byggas. Före dess så har man ju så kallade åtgärdsvalstudier som görs Trafikverket, och där tittar man liksom på brister, alltså vilka väg- och järnvägssträckor har, kapacitetsbrister, vad finns det, restidsvinster att hämta hem.
Men då är det bara tjänstemän, det är inga politiska.
Nej, precis. Då är det tjänstemananalyser. Mm. Och sen ligger det till grund då för att Trafikverket lämnar ett förslag till nationell plan till regeringen. Och det gör de utifrån direktiv som regeringen ger. Och det sista steget, så att säga, det är att regeringen fastställer planen.
Och när väl planen är fastställd, kan man då lita på att det som finns i den här planen kommer verkligen bli byggt, eller kommer det ändras senare också?
Det finns ytterligare kontrollstationer. Vi har ju också en process med byggstartsbeslut. Jag vet inte om ni tänkte på det, det var ju en pressträff före helgen där de kallade för byggstartsbeslut som regeringen höll. Det är ju så att projekt som kommer i nationell plan, de ska också gå igenom ytterligare 2 steg. Och det sista steget är egentligen att regeringen ger grönt ljus för byggstart. Och det ligger egentligen i pipeline 1-3 år. Det är då man får börja handla upp entreprenader, så att säga, börja göra den typen av avtal. Mm. Men det innebär också att regeringen har möjlighet att bromsa ett projekt om det till exempel blir avsevärt mycket dyrare. Eller om det faktiskt är så att nyttorna har minskat.
Mm. Okej. Om vi bara tittar på det beslut som regeringen nu tog jämfört med den plan som Trafikverket la fram i höstas. Är det några större förändringar?
Ja, men det finns några förändringar. Bland annat så har man då lagt till riksväg 40 mellan Jönköping och Lysehamn som byggs ut till motorvägsstandard. Det betyder att du får motorväg hela vägen med Stockholm och Göteborg. Man förlänger också egentligen det fyrspår man ska bygga med Göteborg-Alingsås till hela sträckan. Man lägger till mer pengar mellan Lund och Hässleholm. Man lägger tillbaka en etapp på Ostkustbanan till dubbelspårsutbyggnad. Så det finns ett antal förändringar. Men största delen av planen är ju samma som Trafikverkets förslag.
Mm, tack för det. Jag var Claes, nu fick vi lite förklaring för den formella gången. Vill du lägga till någonting i hur liksom det ser ut här, samspelet mellan tjänstemän och politik och hur beslut tas?
Ja, jag har ju då, när jag utredde de här frågorna, haft också möjligheten att, så att säga, få en lite från sidan perspektiv på själva processen. Och det måste jag säga att det här är ju en väldigt, vad ska jag säga, dynamisk process som är fullt av engagerade kommuner, regioner, företag, intressegrupper. Så att vid sidan av, så att säga, hur själva den byråkratiska administrationen ser ut för att få ihop det här, som är ju något väldigt viktigt och bra, nämligen den nationella planen, så är det ett fantastiskt deltagande. Det är liksom, goda idéer finns det inte brist på. Nej, utan det är ju själva sen förpackningen som är konsten i det här. Ja.
Det är väl bara läsa antalet remissvar. Jag undrar om det är... Det är nog inte jättemånga liksom regeringsskrivelser som får så många remissvar som just förslag till nationell plan. Mm. Mm. Varenda kommun, varenda region och hur många näringsorganisationer som helst och resenärsgrupper, nattågsentusiaster. Det finns många som tycker till.
Mm. Och det har ju också sin förklaring. Om man tänker på själva transportväsendet, så att säga, i Sverige. Så dels har man ju den nationella planen. Men sen är ju varje region och kommun har ju kollektivtrafik och bostadsbyggande. Och allt det där hänger ju ihop. Så intresset för det här är ju jättestort.
Många är intresserade, många engagerade. Är det ett bra sätt att ta fram planer?
Ja, jag tycker faktiskt det.
Mm. Vad säger du?
Ja, men jag tycker på pappret är det ett bra sätt. Det är tydliga steg, så både var objekten har sitt ursprung, det vill säga, alltså, studier om brister. Det är tydligt i riksdagen som sätter budgeten, regeringen fastställer planen efter inspel från Trafikverket, remissrunda. Så att, ja. Sen handlar det förstås om hur man tillämpar planen. Det finns ju några saker som är annorlunda, men den här planen kanske än den föregående. Det är att regeringen trots allt ändå har omprövat vissa projekt här. Man har gjort vissa förändringar som man har plockat bort vissa saker och lagt till andra saker. Och också naturligtvis att man har prioriterat underhåll. Så att, men i grund och botten så tycker jag att det här är ett bra sätt. Och det är också det enda sättet någonstans som vi kan få en strukturerad ordning där vi så allt måste rangordna projekt. För det är ju någonstans det handlar om. Så vi har en lista på saker som folk vill ha byggt.
politiken har en begränsad budget och ska då välja vad de ska bygga. Och det är klart, då har det ett rangordningsverktyg utifrån liksom lönsamhetskalkylen.
Vi ska prata mer om processen och sånt. Jag ska bara nämna lite två konkreta saker ur planen från ett Stockholmsperspektiv. En sak som regeringen gjorde en lite stor sak av, det var det här med östlig förbindelse i Stockholm, med att den finns med. Visserligen bara 1 miljard av de här 1171 som ska gå till utredning ändå. Vad säger du, Nils, om det? Är det bra?
Östlig förbindelse? Mm. Ja, jag tycker att den ströks i planen när jag för mig var 2018.
Ja, det var när Sverigeförhandlingarna inte landade den, så försvann den.
Så att nu är den tillbaka, och det här är ju nästan ditt specialområde, Andreas, men den har varit med sedan Dennispaketet, är det så?
Ja, den har varit med sedan 30-talet. Eller 40-talet, hade man, då ska man bygga bro över Djurgården.
Ja, men då är det väl kanske dags att den blir byggd då.
Ja, inte bro, men...
Nej, men det är väl klart att det är ju en nyhet, så att säga. Den var inte med till vilket förslag, och den slutför ju då ringleden. För de lyssnare som inte bor i Stockholm kan man då säga att den förenar ju då egentligen liksom Norra länken med Södra länken och med på Essingleden och framtida förbifart, så kan du då köra runt Stockholm och leda om tviken. Så jag tror i grund och botten att det är ett klokt projekt. Sen är det spännande för att nästan alla projekt som ingen föreslår blir välkomnade. Men så förbindelse är speciellt därför att där har du ett lokalt motstånd. Så den gör att
ge inte oss pengar till nya vägar här, inte, säger man.
Nej, exakt. Nu är inte de här att försvara sig, men jag noterar ju att det är få projekt som möter motstånd. Oftast brukar regionkommunen vara väldigt glada för de projekt de får.
Claes, har du några specifika åsikter om östlig förbindelse?
Nej, det är väl som Nils sa, det har ju long time coming, så att säga. Sen kan man ju ha olika, så att säga, politiska värderingar kring det här, men det är ju ur ett infrastrukturperspektiv är det ju en naturlig del om man ska avlasta innerstaden i Stockholm och trafik. Sen när det gäller det andra objekt här, så jag talade ju tidigare om det här med fördröjning. Så att av olika projekt, varför tar det så himla lång tid? Du nämnde 1990-talet där. Och det är ju inte en Stockholmsfråga, utan jag skulle göra det till en nationell fråga. Ta Fehmarn Bält, har ju varit känd väldigt länge. Det är otroligt att vi är så långt efter på det här området. Det är samma sak med den här tvärförbindelsen på Södertörn. Alltså, det är ju en del av det nationella, så att säga, transportinfrastruktursystemet som måste prioriteras och skapas tillräcklig kapacitet på. För annars så blir det liksom stopp i systemet på andra håll. Så att det tror jag, varför tar det så lång tid? Jo, jag tror att när det gäller de här nationella stråken så måste man hitta andra sätt att prioritera. Och jag skulle bara, så här lite efter den utredning jag gjorde, ställa frågan. Har vi undersökt möjligheterna att få tillräcklig EU-finansiering på de här områdena?
Ja, vet du det, om vi har det? Yes.
Det vet jag inte på rak arm. Däremot så är det ju som Claes säger, att vi vet ju att Danmark har varit ganska duktiga på att få EU-finansiering. Sen ska jag säga att Sverige också har en rad projekt med EU-finansiering. Jag vill minnas att de ansökningar som Sverige skickar in för infrastrukturfinansiering oftast får bifall, det här för mig.
Jag ska bara säga att Fehmarn Bält, det är alltså den här tunneln som just nu byggs, ni vet Rödby-Puttgart, där man åker båt idag. Där ska det bli en ny fast förbindelse mellan Lolland och norra Tyskland. Och tvärförbindelse Södertörn är en väg på mellan Haning och Botkyrka, kan man säga, i Stockholm. Claes, som jag sa inledningsvis, du har ju utrett frågan om effektivare organisering och genomförande av statlig väg och järnväg. Om vi går lite på den biten, vad var dina huvudsakliga findings när du gjorde den utredningen?
Om man tar det lite från vårt samtal där vi var, så för det första är det väl då, när man tittar på det här området, är det här angelägna förändringar? Absolut, man kan titta på det, och det gjorde vi i utredningen. Tror jag att en av våra findings är att man ska bygga på det som finns. Det vill säga, det finns ett finanspolitiskt ramverk. Det man konstruerar och vidareutvecklar ska vara inom ramen för det. Vi har en nationell infrastrukturplanering. Det ska vara inom ramen för det. Men sen gäller att kunna prioritera och välja ut och skapa, så att säga, flexiblare former. Vi ser att i alla de nordiska länderna, Danmark, Norge, Finland, så har man ett sätt att göra detta. Man har bildat specialdestinerade bolag som ges möjlighet att med projektportföljstyrning styra investeringarna på ett mer flexibelt sätt över tid. Det tror jag gör som norrmännen.
Mm. Men kan du berätta,
väl utprovat.
Kan du berätta lite mer om det? De här bolagen, har de ansvar för ett specifikt stråk eller för ett projekt? Eller hur ser det ut?
De får en portfölj. Okay. Av, om vi tar det norska exemplet. Mm. Man får av regeringen ett antal objekt. Mm. Och man får en budget på 5 år. Och man får då navigera det här och optimera på ett helt annat sätt. Det, man prioriterar i styrningen på ett helt annat sätt. Och det är det som jag tror kan vara en väldigt stor förändring. Och att man skapar, tanken då är att man skapar ett statligt helägt bolag som då får den här portföljen. Och det innebär också att man skapar en institutionell konkurrens mellan bolaget och Trafikverket. Och ett sånt här bolag ska kunna vara aktivt både i planering, genomförande och eventuellt underhåll av olika objekt. Mm. Och då tror jag man skapar andra förutsättningar.
Och så här gör man alltså i alla våra grannländer redan nu. Ja. Och var det här någonting du föreslog i regeringen att vi borde göra i Sverige också?
Absolut, just det.
Vad sa ministern då och vad var för reaktioner på det?
Ja, vi hade en bra pressträff när detta presenterades. Så att jag tror att det finns en förståelse för detta.
Men vad säger du, Nils, om det här förslaget, göra som i våra grannländer?
Ja, men jag tycker det är jättebra. Och Andreas, du nämnde ju Fehmarn Bält till exempel. Och det är ju faktiskt, Fehmarn Bält byggs ju av Sund och Bält. Ett danskt bolag av den här typen. Samma bolag som också äger halva Öresundsbron.
Statligt ägt.
Statligt ägt. Mycket bra. Och så att liksom det är inte hokus pokus. Jag tror absolut att det här kan vara ett bra sätt att försöka hitta nya former att effektivisera. Det vill säga komma runt problematiken med att vi också har ett antal projekt som någonstans ligger och konkurrerar med varandra i planen. Det blir kostnadsfördyringar på ett projekt, kan det spela över på nästa som bromsas. Så att positivt. Sen får vi se, sagt, det här är inte, liksom, inte en magic bullet på så sätt att det löser alla problem naturligtvis. Jag tror också vi kanske behöver öppna för högre grad även annan typ av kapital, privat kapital. Jag tror vi behöver titta på avgiftsfinansiering för vissa stråk också, precis som man gör i Danmark.
Ja, hur är det där? För att när man, du vet ju alla som har bilat runt i Europa, där är det väldigt vanligt att man får betala tullar på motorvägsavsnitt och sådär. Alltså, hur ser det där ut i våra grannländer? Har man brukarfinansiering där?
I Norge har man bompeng, som det kallas. Och i Danmark så har man framförallt avgifter på broar och tunnlar. Mm. Och det har ju vi i viss mån i Sverige. Vi har ju Öresundsbron förstås, vi har Sinnesundsbron till Norge och vi har ju Skurebron, Sundsvallsbron och Motlabron som också avgiftsfinansierade i Sverige. Så att vi har ju vissa sådana lösningar. Och det är det som är tillåtet i svensk lag också. Vi får inte ta ut vägtullar på det sättet i Sverige.
Hur var det, Claes? Tittade du på finansieringsfrågan också i din utredning?
Vi var då styrda av det direktiv vi hade som innebar att vi skulle inte lämna författningsändringar, det vill säga lagstiftningsförändringar. Och för att göra en avgiftsfinansiering hade man behövt göra en sån. Så det var så att säga undantaget i fokuset på det vi ombads utreda.
Men om du får spekulera lite fritt då, det här med att hitta nya finansieringsformer, vilken potential finns i det tror du?
Ja, återigen, det där är ju ytterst en politisk fråga. Så att det tror jag passar på.
Du passar på det, okej. Okay. Ibland hör man om någonting som heter OPS. Det har man hört talas om i många år. Kan någon berätta vad det är för någonting? Återigen, vi behöver lite repetition där och vilken potential är det? Nils, vill du ta det?
Offentlig-privat samverkan, OPS. Det innebär egentligen att alltså det är en form av ganska avancerad upphandlingsform kan man säga, där man typiskt sett kanske eventuellt lägger finansiering av ett objekt, design och projektering av objektet och även drift och underhåll i samma kontrakt, till exempel på 25 år.
Men det är fortfarande offentliga pengar? Eller?
Det kan vara både och. Alltså, typiskt sett kan det vara att den första investeringen tas av privat kapital och sedan får du antingen intäkter genom att du tar ut biljetter eller avgifter, typ som på Arlandabanan, Andreas, eller att staten ger en sån tillgänglighetsersättning, det vill säga att den privata investeraren och företaget bär risk, projekterar, finansierar, bygger och sen under 25 år så har de också ansvar att hålla den i fint underhåll och varje år får de då en ersättning från staten. Och det är så man gör mycket i Norge för mig. Mm.
OPS, har du någon kommentar om det, Claes?
Ja, nej, men det är väl som Nils säger. Alltså om man då bortser från avgiftsfinansiering, alla pengarna som kommer att flyta och betala OPS-konsortiet som bygger och rattar det här, de kommer från statsbudgeten vanligtvis. Så att liksom det är den statliga pengar. Fiffigheten med OPS är att man betalar när det är färdigbyggt, vilket innebär att någon annan måste finansiera färdigställandet. Och det leder till att du typiskt sett har ett bankkonsortium som håller oerhörd örnkoll på pengarna. Vilket innebär högre krav, vanligtvis att det blir dyrare, men det blir klart i tid. Det är liksom det avvägningen man ofta får göra.
Mm. Nils, vill du komma tillbaka?
Nej, men jag tycker jätteintressant. Att nu sa ju regeringen på PSTF att man då ska pröva ett antal olika OPS-projekt i Sverige. Och det är just som Claes inne på också, med tillgänglighetssättning, det vill säga staten ska ersätta efterhand. Men sen är det klart att jag tror man ska ha en nykter syn förstås för vad man kan lägga OPS. Det måste vara ett rätt typ av objekt. Och ska man prata då avgiftsfinansiering, alltså att någonting ska också bekostas av brukarna, då finns det nog ännu färre objekt som klarar av det. Vi har ju Öresundsbron som är brukarfinansierad idag. Inte ett OPS-projekt, men trots allt byggt i separat bolagsform. Och så har vi Arlandabanan.
Östlig förbindelse, på den tiden hette Österleden, var ju meningen att vara ett rätt brukarfinansierat. Det var ju ett Österledskonsortiet, tror jag det hette, som då var en blandning av, som skulle både bygga och ta upp pengar där. Men det blev ju inte av den gången i alla fall. Claes, i utredningen, när du tittade då på hur vi organiserar och finansierar, hittar du någonting mer som du tycker, eller som ni kom fram till att så här ska vi inte göra i framtiden, eller det här är ett problem idag så att säga?
Ja, om jag tar din fråga från det positiva hållet, vad kan man
vad var
lära?
Bra.
som vi inte har pratat om, som är värt att flytta fram i samtalet, det är ju att här i förslaget att man ska bilda ett statligt ägt bolag. Trafikverket kommer fortfarande vara en jättepjäs i samhället och det kommer finnas stor anledning att titta på de former man har utvecklat i Norge till exempel mellan ett statligt ägt bolag och Trafikverket så man får det här systemet att fungera effektivt.
Mm. Men varför är det så mycket bättre med ett företag jämfört med ett verk?
Två olika aktörer kan konkurrera lite med varandra. Mm. Ett sånt här statligt ägt bolag skulle ju inte beordras att bete sig precis som Trafikverket, utan ges ett väldigt fokuserat uppdrag att styra en portfölj av objekt på bästa sätt för att skapa effektivitet och på det sättet kunna genomföra saker och ting snabbare. Mm.
Ja, Nils.
Nej, men precis så det. Och kollar man till exempel på Nye Veier då, det här norska infrastrukturbolaget som Claes nämner. Det tillkom ju i en politisk förhandling i den norska regeringen att man skulle starta det här för att man ansåg att man behövde hitta nya sätt att bygga effektivare. Och det som nu vi ser på i Claes utredning och som jag hoppas att man kommer ta vidare är just att kunna hitta, det handlar inte om att flytta liksom allting från Trafikverket till ett bolag, men att hitta vissa typer av projekt där man antingen kan få stor nytta av bolagsform för att de är komplexa, säkert för flera år, att det är stråk, eller projekt där man vill så att säga få en institutionell konkurrens, man vill testa, man vill utmana inte bara Trafikverket, utan man vill också utmana förstås de företag som lämnar anbud upp till bevis. Mm.
Har du hunnit komma in remissvar på din utredning förresten? Har du koll på det, Claes?
Ja, det var en, lika som vi var inne på tidigare, det här möter ju ett väldigt stort intresse. Ja. Alla typer av frågeställningar kring infrastruktur.
Vad fick du, ris eller ros då?
Ja, det fanns väl både och så att säga. Väldigt mycket tyckte jag när det gällde från olika typer av professionella aktörer i branschen. Ett positivt gensvar. Det läser jag in i detta. Sen var det väl en del som så att säga, var lite mer försiktiga och vad kan det här innebära? Har vi tillräckligt empiri? Mitt svar på det är att vi har hur många hundra år som helst av empiri. Vi behöver göra någonting annorlunda och varje ny förändring kommer behöva så att säga, baseras på kunskap. Men den empirin finns på andra håll och den kan man lära av. Mm.
En sak som jag har funderat på, jag vet inte vilken utsträckning jag har koll på det, men vi som har följt nyheterna på sistone har ju ofta fått höra om att infrastrukturprojekt, när man då håller på att bygga, att det sker problem med att upphandlade entreprenörer misslyckas på olika sätt. Vi hade exempel i tunnelbanan i Stockholm här. På förbifarten i Stockholm så hade vi ett italienskt konsortium som man helt enkelt fick sparka ut och upphandla nytt med förseningar som följd. Hur kommer man åt det där egentligen? Och finns det någon best practice här? Är det någon av er som har tankar kring det?
Det där är ju notoriskt svårt. Jag tror att det är viktigt att aktörer som handlar upp, det kan väl gälla Trafikverket, andra delar av staten eller andra, måste göra det på ett sätt där man så att säga skapar ömsesidig respekt och förståelse i själva upphandlingssituationen, men också efter den, så att man kan vårda det här. Om man tittar på de riktigt stora upphandlade projekten internationellt, vad som är best practice, så handlar man inte upp på lägsta pris, utan man har andra modeller. Så att jag tror att det är viktigt att man, för att möta den här typen av problem, och också så att man åtgärdar det problem vi har med bristande konkurrens i anläggningsmarknaden, att man skapar bättre upphandlingsformer. Det är en hel podcast i sig att prata om det.
Ja. Men för jag tänkte det med bristande konkurrens. Nu, i tunnelbanan har man exempelvis tagit in kinesiska företag och sådär. Alltså att man, det är inte bara svenska eller europeer som ska bygga. Nu talar det ju snarare om att man i framtiden bara ska låta EU-bolag vara med i upphandlingar just för att skapa liksom någon trygghet där. Ja, hur löser man den avvägningen så att säga?
Vi har, det var också tydligt i vår utredning, vi har ett problem med konkurrens i anläggningsbranschen, och det gör att även om vi begränsar oss till EU-bolag så är inte alla EU-bolag riktigt villiga att komma till den svenska marknaden och lämna bud. Och det påverkar möjligheten att genomföra OPS, det påverkar många saker.
Vad är man tveksam för då? Är det våra regler eller vad är det?
Det är egentligen erfarenheterna av de upphandlingar som vi har gjort de senaste 20 åren, skulle jag säga. Mm. Det ligger i historien.
Nils, har du några tankar om det här med upphandlingar och misslyckade upphandlingar och vad man ska göra åt det?
Nej, det är klart att det är ju tråkigt. Jag tänker, det är ju inte, det är inget positivt förstås, upphandlingar som misslyckas eller upphandlingar som uppdagas vara dåliga. Däremot så är det väl en del av kostnadskontrollen att Trafikverket faktiskt hittar entreprenörer där någon har gjort fel och där någon potentiellt eventuellt har lurat staten. Så det ser i alla fall så positivt att det uppdagas.
Jaha, ja, vad tänkte du förresten när du läste Claes utredning, Nils? Var det någonting du vill lyfta fram därifrån som du tror är bra recept för framtiden?
Nej, men jag tror som sagt att våga ha ett separat infrastrukturbolag, statligt ägt, som kan då bestå av ett antal olika dotterbolag för exempel olika projekt, olika sträckor. Jag tror det är klokt. Jag tror också att tittar man till exempel på det som Danmark har gjort, där de faktiskt återinvesterar överskott från till exempel Öresundsbron i nästa projekt. Det började ju med Stora Bältbron, ska vi komma ihåg, Sund och Bält ursprungligen. Och nu har man en hel katalog med projekt, varför med Bält är det största som byggs just nu. Just att låta infrastruktur finansiera infrastruktur. En sån sak ser jag som man kan ha i ett framtida bolag.
Mm. Finns det någonting annat som Danmark, Norge och Finland gör annorlunda, Claes, som vi borde ta till oss?
Nej, jag tycker för att fokusera den här podcasten så tror jag det här räcker.
Mm. Ja, då ska vi börja sy ihop där. Är det, ja, planen sagt det har tagits av regeringen nu, så får vi se hur mycket av den som blir verklighet. Ja, Nils, vill du lägga till någonting på ämnet?
Nej, men jag skulle säga att på ämnet, alltså nu har vi en lista med namngivna objekt, det är de som många pratar om, men det riktigt stora skulle jag säga att paradigmskiftet här är ju ändå satsningen på underhåll. Mm. Den kommer ju märkas i hela landet, så är det.
Mm. Några avslutande ord från dig, Claes?
Nej, det blir oerhört spännande att se hur det som har sagts idag på pressträffen rörande det förslag som vi jobbade fram, hur det sen i praktiken då kommer att utformas.
Mm. Jag återstår att se. Vi kommer fortsätta bevaka infrastruktur i podden. Ni vet ju att det är ett av mina favoritämnen. Stort tack, Claes Norgren, för att du medverkade idag. Och stort tack Nils Pohl för att du medverkade idag.
Tack så mycket, det var roligt.
Tack.
Vi ska avsluta som vanligt med att påminna om ett erbjudande till er som lyssnar på podden, och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där, så får ni 2 månader helt gratis, och då ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se och tillgång till samtliga poddar. Dessutom får ni delad digital tillgång med en kompis. svd.se/testaledare. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.